Hej och välkommen till Tolkning pågår som idag handlar om fastlagssöndagen. Jag som sitter här och tolkar heter Klara Nystrand och jag är universitetspräst i Malmö. Och idag sitter jag här tillsammans med
Mackan Andersson och jag jobbar bland annat på Frälsningsarmén med synskadade och hörselskadade.
Just det. Och jag tänkte, vi brukar ju börja den här podden med att man läser texten. Men jag tänkte att vi inte gör så idag. Utan jag vill att lyssnarna ska förstå lite mer om vem du är. Så att man sen kan lyssna på texten ur ditt perspektiv. Så mycket det nu är möjligt.
Ja.
Så kan inte du berätta lite mer om dig själv?
Ja, jag som sagt heter Marcus. Fast alla säger Mackan. Och jag är 42. Jag jobbar då i en frikyrka, Frälsningsarmén, och jag förlorade synen för 5 år sedan i mars, som mina sista liksom, synröster försvann. Och innan dess så hade jag sett dåligt i ett par år, några år. Så det är väl liksom en sån här snabb introduktion, kanske framförallt till texten då. Precis. Eller liksom textens tema.
Jag förstår att det finns mycket mer att berätta om dig, men det var ju den biten som knyter an till texten. Så. Men då förlorade du din syn liksom successivt då?
Det var successivt och samtidigt så gick det ganska fort, alltså under 2 år egentligen från att se så att jag kunde läsa en dagstidning eller läsa ur Bibeln eller sådär till att helt förlora liksom alla synröster. Så idag kan jag bara skilja på ljus och mörker och i övrigt ingenting då med ögonen. Men däremot så kan jag läsa med fingrarna då.
Just det.
Och
på både svenska och hebreiska.
Och grekiska.
Och grekiska. Det är fantastiskt tycker jag. Ja. Men vi stannar där så länge och så tar vi och släpper in texten då. Då läser jag ur Lukas evangeliets 18 kapitel. Jesus samlade de 12 omkring sig och sa till dem: vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom och spotta på honom. Och de ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem. Och de kunde inte förstå vad han sa. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Det var texten. Vad tänker du om den?
Jag tänker två saker. Jag tycker det var bra att vi kom in i handlingen där vi gjorde. Därför att först så det är så tydligt att den som är blind i berättelsen är inte Bartimeus då här. Eller den blinde mannen vid vägkanten. Utan de som är blinda är alltså lärjungar. De som till och med har hängt med honom under 3 år. Ser inte vem han är fastän han försöker förklara det. Medan den här mannen då gör det utan att se med ögonen.
Just det.
Och förstår liksom att ja, här är någon att sträcka sig efter. Liksom. Och, det är en fantastisk text.
Du sa 2 saker. Dels att vi kom in i...
Ja, nej, men just att det är tydligt att det har... Det andra är väl just att Jesus gör honom helt seende igen. När Jesus bemöter honom så börjar han ställa den här viktiga frågan: vad vill du att jag ska göra för dig? Han förutsätter inte att det är att nu ska vi se till att den här mannen blir att han kan se igen. Utan han frågar först, vad är det för någonting? För det kan ju vara så att det här är en man som, visst han ser inte, men han...
Det kunde ha varit något annat.
Det kan ju vara något problem. Helt annat som är ett större problem.
Ett kärleksproblem eller vad som helst.
Vad som helst. Liksom. Så jag tycker det är en fantastisk text. Jag tror att det är väldigt lätt att när man läser texten. Jag vet att jag har läst texten många gånger under tiden som jag såg. Och att jag nu ser andra saker i texten. När jag läste den liksom som seende, så är det man märker är liksom, åh, Jesus gör ett under, wow, häftigt. Så här. Men nu så ser jag andra saker i texten. Att Jesus ser en annan människa, en hel människa, inte enbart liksom en person med funktionsnedsättning, utan alltså han ser inte bara funktionsnedsättningen, utan han ser hela människan. Och sedan också, som sagt, det här att det är faktiskt den personen som inte är blind i det här sammanhanget, utan det är hans lärjungar till och med som är blinda på ett andligt sätt.
Ja. Och det är fint det här också att Jesus, precis som du säger, han ställer frågan. Och det är också så att folkhopen där runt omkring, de försöker ju tysta den blinde mannen och säga att shh, liksom, av någon anledning som nog inte framgår, tror jag, texten. Men, och där tar ju Jesus honom mer på allvar. Liksom. Så att han, och då tänker jag också att genom att göra så visar Jesus också ett annat förhållningssätt.
Precis.
Men jag tänker ändå att det finns ju så här problematiska saker med de här texterna, eller jag tänker kanske är det bara historiskt, jag vet inte hur mycket av det här som lever idag, men att man i alla fall har predikat över de här texterna som att det är tron som gör att man blir botad liksom. För att Jesus säger ju det på slutet här, din tro har hjälpt. Och då finns det människor som har gjort kopplingen att om man tror så kan man bli botad. Och om man inte blir botad så har man inte trott tillräckligt. Tror du att den tolkningen finns kvar? Finns det människor som...
Ja, det tror jag absolut. Att den kan finnas på vissa ställen.
Men vad känner du? För jag tycker nästan det gör ont på att säga att så här skulle man kunna säga.
Det är fruktansvärt att säga det. Fast jag tänker att man måste nog liksom ha klart för sig om man ska säga det, då måste man nog vara väldigt tydlig med vad man menar med tro också. Är det någonting som kan presteras. Jesus säger inte grattis, vilken bra tro du har, eller liksom nu har du trott tillräckligt mycket, eller alltså han säger ingenting om vare sig kvantitet eller kvalitet.
Nej.
Utan han säger din tro har hjälpt dig. Det vill säga din tillit till att jag är den jag är har hjälpt dig. Du tog steget liksom och sträckte dig emot mig och det har hjälpt. Det har hjälpt det. Det är så jag läser texten.
Ja.
Men jag tror att det är väldigt, jag tror att det är lätt att göra dåliga tolkningar av det här. Att man just försöker och säga att folk måste tro på, eller att någon måste, borde tro på något speciellt sätt eller speciellt mycket, eller försöka liksom att kämpa fram, övertyga sig om någonting som de egentligen inte tror är sant. Och det jag tror att det både är väldigt skadligt och som predikant så tror jag man måste akta sig för det.
Ja, precis. Och inte bara akta sig för att säga det uttryckligen, utan Nej. Också akta sig, tänker jag, för att liksom överhuvudtaget antyda något.
Ja,
eller liksom,
ja, precis.
Se till så ingen annan gör den kopplingen. Liksom.
Mm.
Men en annan sak jag tänkte på var just det här som du sa. Liksom att, det är väldigt tydligt att egentligen så är det lärjungarna som inte ser vem Jesus är. Och så använder vi ju ibland, eller kanske ofta, just blindhet i kyrkan. Att man är blind. Jag tänker på Amazing Grace eller Oändlig nåd. Den här att jag var blind men nu ser jag. Och så att blind blir liksom ett symbolord egentligen för den som inte ser vem Gud är. Men vad tänker du om det? Kan det vara liksom...
Precis när jag... Alltså under de här åren som jag förlorade synen. Och även under liksom första åren som jag inte såg, gjorde det väldigt, väldigt ont att sjunga sådana sånger.
Just
det. Både Amazing Grace och det finns ju liksom många moderna sånger som också har samma tema liksom. Så. Att jag var blind men nu jag ser. Men det var väl också på något sätt så där. Ja. Det är ju liksom. Det är väldigt tydligt. En funktionsnedsättning. Med väldigt starkt så här, symbol. Alltså att det används som en symbol. För att vara andligt blind. Det är liksom att inte se Gud. Och jag var tvungen att på något sätt, för mig personligen så var det att försöka komma överens med Gud om att det är inte det vi pratar om här. Utan att man kan ha syn i det andliga fast man liksom då inte har ljus i de fysiska ögonen då, så att säga. Men det var tufft. Nu så störs jag inte av det längre. Men det är ju det där. Det kanske är knixigt att prata om. Men alltså när du går. När du upplever att någonting tas ifrån dig. Eller skalas av dig. Så jag tänker fortfarande, eller för mig var det så att jag tänkte hela tiden att ja, men Gud är med i det här. Jesus har lovat att han ska vara med alla dagar. De bra likväl som de dåliga. Men det betyder inte liksom att det här inte gör ont eller inte är jobbigt eller... utan hela tiden så var det istället min bön var hela tiden ett pågående samtal med Gud
Var finns du i det här? För just nu ser inte jag det. Alltså, jag fattar inte varför jag ska bli blind. Berätta liksom, vad är grejen med det här? Jag tror inte att det finns någon mening med det heller riktigt. Men ja, jag tror att vi ska vara medvetna om att det finns en smärta i det där också. Ja.
Så det har liksom varit en arbetsam väg att hitta ett förhållningssätt, ja, till den här symbolanvändandet.
Liksom. Ja, precis. Och att man då får, man får kanske dela upp vad som är vad. Nu kan jag känna, det kanske låter väldigt så här kristet då, men nu kan jag känna att eftersom jag inte alltid distraheras av vad jag har framför ögonen, så kan jag ibland känna att jag kan koncentrera mig på Gud istället, och jag ser blindheten mer och mer som min personliga lilla klostercell där jag får umgås liksom med Herren.
Ja.
Också, det är ganska skönt att slippa se en del saker sådär. Men från början så var det inte så alls, utan då upplevde jag bara att jag förlorade.
Just det. Och sen efterhand vad du vinner istället. Eller liksom,
ja, precis. Andra saker.
Ja.
Mm.
Jag kan tänka mig att tilliten är en sån sak också. Nu bara, jag vet ju väldigt lite. Men just att när man är blind så tänker jag mig att man tvingas lita på människor på ett annat sätt. Ja. Och det måste ju vara jättejobbigt i början kanske. Men kanske också, kanske kommer det någonting gott av det också ibland.
Jag tror det, ja. Och ja, just som du säger, tilliten och också lita liksom på det här som inte ses, men kanske hörs eller anas, eller att man börjar liksom lyssna på ett annat sätt, tror jag, när man inte hela tiden distraheras av vad man ser. Jag tror att jag kanske möter människor på ett sätt mindre fördomsfullt än vad jag gjorde tidigare. För att jag kan inte avgöra en människas hudfärg, kroppsform, om de har märkeskläder eller inte på sig. Liksom.
Ja, just det.
Så. Och istället då så får jag möta människan istället för den image som de har.
Just det.
Så det finns också med, men absolut det här med tilliten och att släppa in människor i sfärer som kanske också tidigare varit privata. En sån enkel sak som när jag skulle komma hit nu idag och så fick jag fråga dig om jag kan jag hålla i dig liksom, så här. Väldigt många människor är så att först när de träffar någon som de inte ser så vill de gärna ta själva eller liksom leda på det sättet, ledsaga på det sättet. Och det tyckte jag var ganska tufft från början, därför att jag är inte en sån här, var inte en väldigt fysisk människa så där. Jag har liksom ett behov av en
egen sfär.
Liksom, ja, så. Ja, precis. Så det tyckte jag var jobbigt i början. Nu är det mindre och mindre dramatiskt. Men det finns sådana där saker som har påverkats, absolut.
Jag tycker det är lite intressant också, just för att när vi pratar om tro som ändå finns här i den här texten liksom. Och när vi pratar om tro idag så säger vi ofta att tro handlar mer om tillit och sådär. Så att det finns ju någonting här också som är lite spännande att tänka kring.
Absolut.
Sen tycker jag alltid, när jag närmar mig en bibeltext så försöker jag alltid att leta efter liksom, vad gör Gud i texten? Och i det här fallet så är det ju Jesus som är Gud. Så vad gör Jesus? Och då är det ju precis de här sakerna som vi var inne på, liksom, att att han ser den blinde mannen som han är. Och han synliggör honom och lyssnar till honom. Och gör inga antaganden, utan han liksom frågar vad mannen vill. Så där finns ju mycket att ta tag i som predikant, tänker jag. Liksom.
Ja.
Det är det här som är. För det gäller ju såklart alla människor att Jesus ser oss. Liksom, på det.
Och det är också intressant att det Jesus gör. Just mot bakgrund av det som vi har pratat om, det här med vad är tro då? Eller liksom din tro har hjälpt dig. Att det Jesus gör, det är ju inte att ställa ett krav på den andra personens tro, utan det han gör är istället att bekräfta den andra personens tro.
Mm.
Så här, din tro har hjälpt dig. Inte tro på det här sättet så kommer du att bli hjälpt. Liksom.
Nej, just det.
Och det är också en
fantastisk skillnad.
Ja, det är en jätteskillnad i hur man läser texten.
Ja. Ja, det är. En sista sak tänkte jag fråga dig om. För det, när jag läste om, det finns en bok som Kathy Black har skrivit som handlar om att läsa. Vad heter den? Preaching and Disability tror jag den heter. Och hon skiljer ofta på det här med att bota och att hela.
Mm.
Och hon menar att det kan äga rum ett helande utan att det sker ett botande.
Mm.
Och att ofta så gör Jesus det också.
Mm.
Han botar, men han gör också det här helandet. Att till exempel så kan det vara att man är stigmatiserad på något sätt eller socialt utanför. För så är det ofta på Jesu tid med dem som... Och att han för dem in i liksom gemenskapen. Och att det liksom, att helandet är någonting större. Som kan handla om hela livet.
Mm.
Och inte bara ett funktionshinder. Liksom. Vad tänker du? Liksom, har du funderat över det? Liksom, att helande och botande kan det vara? Liksom?
Jag tror att det är en jättebra distinktion. Och jag tänker också... att vi ska aldrig vara rädda för att be om helande i någon situation. Inte när vi ber för oss själva eller när vi ber för någon annan. Men däremot så är det viktigt att veta ett botande som behövs då i den här situationen. Eller är det inte det egentligen? Så det tror jag tycker jag låter som en väldigt sund teologi. Jag har för ett par år sedan så översatte jag en teolog som heter Didymos, som han var verksam på 300-talet. Och Didymos den blinde. Och han pratar om en massa saker, men också så här, kroppens uppståndelse och sånt här i den yttersta tiden. Och men han pratar också om just det här med människor då som är födda blinda eller människor som har blivit blinda under sina liv. Hur kommer det bli liksom vid uppståndelsen? Kommer de att se med sina fysiska ögon eller kommer de inte att se liksom? Och jag kan tänka att det är väldigt viktigt att vi förstår vad är skillnaden då liksom. Att det är inte självklart att det är det vi behöver för att vara hela människor. Är just synen på ögonen eller att vi har en kropp som funkar enligt på samma sätt som inom citationstecken alla andras kroppar. Tänk om det är så att liksom det slutliga helandet och den slutliga, vi säger ju Uppenbarelseboken 21, liksom det här när ja, det ska inte finnas liksom någon mer orättvisa i världen, det ska inte finnas någon mer ohälsa i världen, det ska inte finnas, alltså det ska vara liv. Att om vi tänker oss att det som upprättas i slutändan är inte bara ett antal individer så här, utan tänk om det är så att hela världen blir förändrad på ett sånt sätt så att man inte behöver se till exempel med sina ögon, eller inte behöver bekymra sig om rullstolsramper eller vad det nu är för någonting, för det hör till det jordiska liksom, på något sätt. Men den ja, förstår du lite vad
ett
jag
helande kom? Av gemenskapen, ja, precis. Och mänskligheten.
Ja,
just det. Det är jättespännande tanke.
Upprättelse liksom av skapelsen, hela skapelsen. Inte enbart liksom ett antal individer så här som kan, en del har en funktionsnedsättning, en del har någon sjukdom eller så här, men tänk om ett helande i hela skapelsen skulle innebära att ja, det här är inget problem längre.
Nej. Så. Det ger liksom ett annat perspektiv att, ja, att tänka så, för då är det också på något sätt, vad är det då som är problemet? Då är det kanske inte liksom funktionsnedsättningen i sig, nej, utan hur vi alla runt omkring oss förhåller oss.
Precis.
Och det,
så, tillbaka till den här texten då, bara lite så här, jag vet att du avslutar, men just att det är de människorna omkring den här mannen som försöker liksom tysta honom och alltihopa, och sen kommer Jesus fram och frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Och visar då på det sättet Guds rike på ett helt annat sätt, nämligen att så här, jag är beredd att upprätta precis vad som helst i ditt liv liksom, ja, just nu.
Just det.
Medan alla andra runt omkring honom bara ser det här skämmiga, att han inte ser på honom. Ja.
Ja, tack. Ja, nu blir jag helt, ja, nu blir jag tagen, men jag tänker att vi rundar av det här. Tack så jättemycket, Marcus.
Tack så jättemycket.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat, och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast, och vi har också en hemsida där kan du hitta alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som komma skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält Tolkning pågår, så är det första som kommer upp där. På återhörande!